Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Kära lyssnare, välkomna till ett nytt år med Sektpodden. Det är fortfarande jag, Emma Genbeck, för detta pastor i Knutbysekten, numera sektpoddutövare och sjuksköterska jobbar jag som. Och med mig har jag
Rigmor Robert, och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Och vi ska fortsätta med sektpodden idag, och vi bara kör vidare tycker jag utifrån vårt... Vi har ju haft ett fantastiskt avsnitt där vi talade om Helene Fossmo. Det var fantastiskt men också otroligt sorgligt, men det känns fint att ha fått göra det.
Fantastiskt, vad tänkte du då?
Att få tala om henne som den levande Helene som fanns ibland oss, och ge henne någon form av... värdighet i...
Det var ju så fint med alla hennes närstående och vänner som beskrev henne. Så exakt. Jag tyckte också att det där var... Men kände du som jag att jag blev liksom utpumpad efter det avsnittet? Att det tar så djupt?
Ja, men det var otroligt speciellt att ta det. Det är ju speciellt därför att vi har tänkt så många gånger att prata om... Helene, och inte gjort det.
Vi fick skjuta på det.
Ja, men nu var det tid. Och det var rätt tid. Men sen gången innan, då pratade vi om eftersekten. Och lovade våra lyssnare att fortsätta på det ämnet eftersom vi inte blev färdiga. Så det tänkte vi fortsätta med idag. Ska vi bara köra på? Vi går efter lyssnarnas mejl, och vilket vi för övrigt också vill tacka för alla mejl vi har fått.
Så många.
Vi har massor.
Vi kan fortsätta sektpodden hur länge som helst egentligen. För det är så underbart att få vara i dialog med våra lyssnare. Och vi får förtroenden som... Ja, det är både överraskande och gripande.
Så. Ja, och jag kan ju säga med en gång att om ni inte har fått något svar, så beror det på att vi har fått så många mejl. Det har bara rasat in.
Ja, men vi läser dem.
Vi läser dem verkligen varenda ett. Ja, det ska ni veta.
Klart att vi gör. Ja. Och sparar dem.
Och sparar dem, så att vi återkommer. Så det är vi väldigt tacksamma för. Och fortsätt skriv till oss på sektpodden@gmail.com. Och kolla oss på Facebook och Instagram, så hänger ni med. Men jag kör på med en lyssnarfråga. Överskriften är sex och sekt. Och frågan är så här: varför är det nästan alltid uteslutande som sekter har något med sex att göra? Vad är det som gör att maktmedlet sex alltid finns med? Är sex den ultimata hållhaken för att hålla medlemmarna kvar? Lämnar du så säger vi till din partner. Vad tänker vi där? Och det, hon, den här lyssnaren fortsätter också skriva ett längre mejl där hon även beskriver naturligtvis Knutby eftersom vi pratat mycket om det. Och där var ju sex en ingrediens i vissa led som blev väldigt utpräglade och som gjorde stor...
Jag tycker det är en jättebra fråga därför att det som är karaktäristiskt det är att det sexuella inslaget gäller i sektledningen. Det gäller för ledarna som det var i Knutby också.
Mm.
Och det fyller flera funktioner. Dels är ju sekten en sån sluten värld så att de intima relationer som uppstår, de uppstår ju liksom mellan personer som är medlemmar i sekten. Och om vi tar det vanliga, nämligen att det är männen som bildar, manliga ledare bildar en slags haremslikt system där de har tillgång, sexuell tillgång till kvinnor, unga flickor som växer upp i sekten, så är det ett mönster som även utspelade sig i Knutby. Men man kunde också se att den kvinnliga ledaren som ville kalla sig drottning Tirsa och Kristi brud på ett liknande sätt ville ha ett haremsystem av män. Men det här är ju också ett makt, en maktdemonstration. Att, jag tänker att när en man får tillgång till ett större antal kvinnor sexuellt så betyder det också att ett antal män inte får någon partner, kvinnlig partner. Och det är det som är den här makt, den här kusliga maktfenomenet där den som blir, alltså när en man som är pappa, en man som är make, en man som är bror, inte en man som är son till en, till sin mamma, när han, mannen inte kan försvara eller skydda kvinnan som är närstående från att bli på något sätt utnyttjad eller då knäcks hans stolthet. Så man vinner liksom en sektledare som har tillgång till flera partners, vinner liksom både undergivenheten från den som är sexuellt utnyttjad och knäcker de som inte kan liksom försvara och vågar ställa upp. Så att det blir sex och makt betyder en liksom sammankoppling i sekternas värld som är väldigt, ja, faktiskt obehaglig.
Ja, och jag tänker också på skammen som måste komma och skulden med att man, om vi då talar om, som du säger, männen som finns då runt omkring som inte lyckas försvara eller kanske se igenom och avslöja vad som sker, att man då sen efterhand får leva med skammen och skulden av att inte ha försvarat kvinnan i om det sen är en fru, en syster, en ja,
så är det.
Så och det, det också vara.
Ja, och det liknar på det viset våldtäkterna i under krig så är ju våldtäkter någonting som på något vis väldigt ofta händer. Och då är det samma sak där, att segrarna som kanske våldtar kvinnorna och kvinnorna kanske blir gravida. Är jag gravid med en man, även om det är från fiendeland, så tenderar jag att försöka se det positiva i mina barns pappa. Och man vinner också den förnedring återigen när männen, och då pratar vi igen om pappan, maken, brodern, sonen som inte kan försvara kvinnorna som är närstående, då knäcker man stoltheten, då knäcker man liksom förmågan att stå upp. Det blir en meningslöshet som de beskriver som har varit med om det. Och att de här maktförhållandena är så tydliga i sekterna som är en sån hierarkisk egen social konstruktion kan man säga, där hierarkin är så uttalad, där blir också sexualiteten del av det.
Mm. Jag tänker också, för just den här frågan att varför kommer alltid, det är som att när man kokar ner sådana här sammanhang så hamnar det någonstans alltid om sex blir alltid en del någonstans. Mm. Och jag tänker, om jag bara kan se till Knutby, så är min upplevelse av att det är när man liksom isolerar en grupp så mycket från omvärlden, så blir man så utelämnad till varandra. Mm. Och det blir så intimt. Och det blir såna spänningar. Så att det som man kanske skulle ha upptäckt ute i en stor värld blir på något sätt nedkokat till en liten värld. Och så blir det mycket mer centrerat. Tänker jag, förstår du vad jag menar?
Ja, men visst är det så.
Ja.
Människor som inte lever kanske i de lyckligaste parförhållandena, de kan ju ofta söka sig ett äventyr vid sidan om och så. Men i sekten så sker allt det här ofta i den här slutna miljön.
Ja.
Men alltså dominansen, där ledningens dominans över medlemmarna är så tydlig, då blir också sex inte längre en ömsesidighet, utan det liksom driver från förälskelse och romantik istället till krav, övergrepp, utnyttjande. Och det är det som är så tragiskt.
Mm. Mm. Ja. Ja, man skulle kunna prata mycket om det. Det är ju en återkommande. Vi har fått flera frågor om det förut också. Men
en bra fråga. Ja. Därför det är en bra iakttagelse.
Ja. Men om vi ska gå vidare så har vi fått en annan fråga. Det här är från en norsk lyssnare. Jag har översatt det här så att jag inte ska behöva staka mig på norska. Då är frågan så här. Min vän och jag, vi är två psykologer som idag diskuterar det faktum att man inte hittar några brister hos människor som går med i sekter. De är intelligenta och starka. Men kan det vara möjligt att de har osäkra anknytningsstrategier? Och i så fall är det mycket svårt att undersöka. Men kanske vet Rigmor, Robert, om det finns någon sådan forskning. Osäkra anknytning, vad säger vi om det?
Ja, men då, anknytningspsykologin, då brukar man förknippa med en barnläkare i England som hette Winnicott i efternamn.
Mm.
Winnicott, han studerade mor-barnförhållandet och hur den tidiga barndomen nästan är som en fortsättning på graviditeten fast utanför moderns kropp. Alltså att barnet knyter an till sin mamma. Och han skapade också någonting som har kallats för objektrelationsteorin, att barnet kan ha en sån där gosedjur eller någonting som påminner om mamma, eller en kudde som luktar som mamma och jag, eller som man har tryggheten i ett så kallat övergångsobjekt på vägen mot att bli självständig. Mm. Alltså jag kan säga att när det gäller just sekt mekanismer hos människor och hur man fångas in i det, så har jag inte, varken i litteraturen eller i min erfarenhet, sett att det skulle vara något specifikt. För att bli medlem i en sekt, det handlar om att bli lurad. Det handlar om att bli manipulerad. Man förespeglas någonting otroligt meningsfullt och en kärleksfull gemenskap och allt det här positiva. Och vi har sagt att man är känslig, kanske man just har slutat skolan, flyttat hemifrån eller gått igenom en skilsmässa eller någon annan stor förändring i ens liv som gör att man känner sig lite ensam och vilsen. Mm. Och då är det väldigt förledande att möta den här plötsliga vänskapen från många människor där man får en tillhörighet. Men jag skulle vilja vända på problemet och säga att de som har valt eller hamnat i en sekt, om de själva bildar familj och får egna barn, då skapas ofta en anknytningsproblematik hos barnen som växer upp i sektmiljön. Därför anknytningen är just den här nära relationen till förälder och barn. Mamma, pappa, barn, kärnfamiljs. Men i sekten ska jag egentligen fråga dig.
Ja.
Det Åsa brukade säga, det var i intervjuer, att hos er i Knutby, Philadelphia, så hade barnen inte bara en mamma och en pappa, utan de hade alla vuxna kvinnor som sin mamma och alla vuxna män som sin pappa.
Mm. Ja, men det är ju så var det till stor del, att det skulle vara som en enda stor familj, där då det lät positivt det här att alla barnen skulle känna trygghet hos flera olika vuxna människor. Och det kan ju vara bra att man har trygghet, men man förlorar ju, som jag ser det idag efterhand, att man förlorar den här nära anknytningen till sin mamma eller pappa som är nödvändig. Inte i alla fall, ska jag säga. Det finns olika också inom som Knutby då. Men visst fanns de fanns, och i vissa fall så tror jag att det var väldigt förödande. Jag tror att det, framförallt de barnen som växte upp och idag är unga vuxna, kan jag se, som jag har kontakt med och som jag vet att du har haft kontakt med, och som att många av dem har tagit skada av det.
Alltså sektledarna i det här fallet, de påstod sig ha en högre sanning även när det gällde hur man som förälder skulle ta hand om sina små barn, som gick rakt emot vad vi vet, både ifrån hur människor alltid, och våra, till och med våra släktingar i djurvärlden, tar hand om sina ungar på bästa sätt. Så visste de bättre, ansågs det, och gjorde då föräldrar osäkra i sin anknytning till barnen. Och det här att känna sig lika trygg med väldigt många, det stämmer inte. Det är som barn i en institution. Det är tvärtom så att anknytning handlar ju om att vara trygg, kunna berätta hemligheter. Och det är också det som gällde i Knutby, som kallas, vi har varit inne på det flera gånger, en invaliderande omgivning. Och då är barn ju så olika känsliga. Så man kan inte veta när man har en liten unge hur känslig den här är. Alltså det är som något barn med sin karaktär och temperament klarar ganska bra, klarar inte ett annat barn lika bra, utan tar skada. Så att sektmiljön är en riskmiljö för barn, och det är en religiös miljö eller en ideologisk miljö, och det finns ingen tankefrihet, ingen religionsfrihet för barn, utan man får anpassa sig till den miljö som föräldrarna har. Och sen ser vi då nu när det handlar om unga vuxna, till exempel från Knutby, att de kämpar.
Verkligen.
Och det man kämpar för, det är ju också att förstå vem man själv är. För att om man har fått veta, nej, du är inte ledsen. Jo, jag är jätteledsen. Nej, du är inte, upp med mungiporna, du är glad. Du ska vara glad nu. Och det här att man inte får uttrycka vad det är man känner, att man inte får sitt eget upplevda känslotillstånd bekräftat och förstått, då blir man främmande för sitt eget känsloliv. Och när man är främmande för vad man själv vill och vad man själv känner, då blir man också undrande över sin egen identitet. Och då är risken att man söker liksom en spegel där jag kan se mig själv. Och är det då sektledningen eller i en dysfunktionell en förälder som dominerar, som man kanske både är rädd för och tyr sig till, så blir det som att man söker tillbaka. Vem är jag? Visa mig vem jag är. Ja, okej, där ser jag mig. Sån är jag. Det där är nog det som är jag. För att jag har andra förklarat. Och den identitetsproblematiken bibringas de som är unga i en sekt.
Kan man säga att man får ett ännu större bekräftelsebehov på vem man är när man hamnar i det, än vad man kanske har annars?
Ja, ja. Om man får den här behovet av liksom den här återspeglingen, då får man det. Men man kan också välja en annan strategi, och det är ju ofrivilligt val av ett barn, där en del barn istället drar sig undan, att det här känns, jag känner inte igen mig, det här är bara obehagligt, och att man drar sig undan och blir liksom skygg för att närma sig. Man känner inte att man litar riktigt på dem. Man är inte trygg med de vuxna. Och då drar man sig in, och så blir man osäker på det sättet istället. Så man kan både bli ofrivilligt väldigt beroende av återkopplingen från omgivningen. Och man kan också bli ofrivilligt väldigt skygg för att närma sig. För man har blivit besviken och känner sig missförstådd.
Jag tänker dels på min erfarenhet av föräldrar som blir knutbefäl.
Mm-hmm.
Och som nästan man separerar föräldrar från barn. Där barnen får då nästan en uppväxt med att mamma är fel eller pappa är fel. Eller, och får andra vuxna som då ska vara istället för mamma och pappa. Vilket ju blir jätteskevt.
Mm.
Och sen så tänker jag också på det här med känslor, du pratar om det. Som i Knutby så tror jag inte ens man tilläts att dra sig undan. Mm. Utan då tror jag att man istället klädde på sig en glad och check roll liksom, många gånger. Och försökte att liksom leva upp till det som förväntades många gånger. Och uppfattades utav omvärlden som en jätteglad och trevlig och frisk unge. Om du förstår vad jag menar. Därför att man, ja, det var det man... Men sen har man sett efterhand att de kanske mådde sämst.
Mm.
Så det liksom, det går inte att se på utsidan.
Ofta inte.
Nej. Nej,
och inte. Det är det också att ett barn inte kan... Det är väldigt svårt för en ung människa före 20-årsåldern att överhuvudtaget ta ställning till sin hemmiljö. Så den frigörelsen och försök att hitta sig själv, gå en egen väg, den kommer oftast efter 20-årsåldern.
Så det är kanske då man först ser vad som egentligen satt spår. Är det så du... Eller att de själva kan sätta ord på det kanske?
Ja, men det är ju olika att sätta ord. Men en del barn visar ju i sitt beteende att man inte mår bra helt enkelt. Så att om du pratar med lärare som har elever från en sektlik miljö, Jehovas vittnen, Knutby och så vidare, så har de ofta sett att det här barnet kanske skiljer sig på ett eller annat sätt ifrån sina jämnåriga.
Mm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Men jag tänker fortsätta med ett om vi känns att du kan gå vidare där med känslor. Därför att vi har fått också ett annat lyssnarbrev. Just när det gäller de här sakerna med känslor och hur man tolkar sina känslor efter att man har varit i en sektlik miljö. Det här är ett brev som kommer från en kvinna som idag är närmare pensionsåldern och som har levt i en familj där pappan var sektledare, om vi ska tala de termerna, en dysfunktionell relation med en familj, en undfallande mamma, en pappa som var dominant och så vidare, och väldigt mycket inslag som var otäcka, och där hon då beskriver att hon inte fick ha känslor och inte fick visa dem utåt, utan var tvungen att liksom lägga band på sig, och har än idag, trots många många år efter att hon har lämnat då familjen och den världen, svårt att hantera sina egna känslor och tolka dem. Är det vad tänker du om det?
Ja, men det är en karaktäristisk skada av att ha levt i en miljö där föräldrarna snarare gjorde att man fick anpassa sig i en osäkerhet och anpassa sig till förväntningarna istället för att känna att jag är trygg bakom ryggen har jag mina föräldrar och nu vänder jag min uppmärksamhet utåt världen där allt det här nya som en växande människa möter. Utan ett barn i en miljö där man är orolig för något som pågår där hemma, det måste billigt talat vända sig om hela tiden och känna efter hur det är hemma. Och då får man inte fulla uppmärksamheten riktad emot världen som man skulle lära känna. Utan man blir liksom splittrad och osäker. Och det där är en prägling som kan sitta väldigt, väldigt djupt. Och som blir del av att det är nog så här jag är. Nej, det är nog inte så. Det kanske är så att jag var tvungen att anpassa mig för att de ville. Och det kändes som det krävdes av mig. Ja, men hur är jag då? Vem är jag då? Och att ta egna beslut och känna att man vet vad man vill helt enkelt.
Ja.
Det handlar ju om att ha en trygg ståndpunkt, fötterna i marken. Ja, men då kan man känna, ja men nu vill jag det här. Nej, det där vill jag inte. Men om man liksom inte har den här trygga fötterna i marken känslan, utan att man är osäkrad och van vid att vara osäkrad från tidigt i livet, och då är det som det flyter under fötterna och då blir man osäker. Ska jag ta den här som kallas ambivalens, att man nästan är, ska jag först knyta skosnöret på vänster sko eller ska jag ta höger för, att man nästan blir hängande.
Ja, men man kan nästan tycker att det är nästan lite skrattretande simpelt, alltså de här besluten som man inte kan ta, men jag kan verkligen förstå och känna igen, därför att jag menar, du säger det här med att man är så koncentrerad på vad man har framför sig att göra, den som på något sätt är ens då sektledare eller familjen så här, till viljes och pejla in hela tiden vart känslorna ligger, hur jag ska anpassa mig, gör att man inte ha sin blick vänd ut mot världen liksom, och runt omkring oss. Och det kan jag verkligen känna igen. Mm. Eftersom man hade det här fulla fokuset att hela tiden se till att allting var lugnt, att inte någonting hände, att det var att ingen blev arg. Och i min värld var det ju framförallt Åsa då, som man skulle hela tiden behaga och se till att det var lugnt och tryggt. Jag tror att det var andra som hade andra sådana människor omkring sig, även i Knutby, för att det här fanns på andra håll också. Så man tappade fokus på omvärlden och det blev liksom inte viktigt. Och man odlade inte heller. Så även om jag hade en relation till mina föräldrar så blev det liksom så sekundärt och så inte i fokus. Det försvann liksom i förhållande till det här. Och att då ha det som barn, jag kan ju bara föreställa mig om hur mycket det präglar en. Jag var ändå vuxen och kan relatera och tänka om det.
Men... Och en del barn tar ju då ansvar på något sätt för att stämningen ska vara bra hemma.
Mm.
För att vi alla ska kunna må bra och existera. Mm. Så att en del barn tar ansvar för att pigga upp en förälder kanske som verkar vara ur gängerna och dämpa ner någon och se till att den mår bra så och den mår bra. Så att man blir som en liten betjänt som försöker hela tiden och se till att de andra mår bra och i det tappa bort förstås hur det här känns för mig själv.
Ja. Jo, men det återigen så jag kan ju bara tänka hur det är för ett barn som har växt upp med det här att inte hitta sig själv och att sen försöka att veta vad man själv är. Att inte kunna relatera till någonting som det här är jag. Utan att allting är flytande måste vara otroligt svårt. Jag kan ju se, när jag lämnade Knutby så fanns det ändå en tid där man liksom flöt runt och försökte hitta. Och jag tycker ändå att jag lyckades göra det ganska snart. Men att inte göra det måste vara otroligt slitigt och fruktansvärt svårt.
Verkligen, därför att det är ju en anpassning i sekten som gör att man har anpassat sig till en slags social konstruktion med egna regler som står över samhället eller utanför samhällets regler och lagar. Så att när man lämnar sekten så lämnar man också en hel värld där folk olika medlemmar har haft sina roller och jag har haft min roll och den kan ha varit upphöjd eller den kan ha varit väldigt lågt värderad, men det fanns en position för var och en.
Mm.
Och sen när sekten upplöst, det är ju som en hel värld kraschar. En värld kan också krascha i en skilsmässa, att plötsligt så finns inte den familjen och den kan ha haft problem, men det är ändå skillnad när den är upplöst. Och då att hitta sin egen väg, att hitta, att förstå sig själv utan den här ramen där man hela tiden får återkoppling, för vi är ju sociala varelser, så den återkoppling man får på gott och ont, och innan man har hittat ett nytt område. Jag tänker också att efter sekten, i den här vilsenheten som många beskriver, så kan det vara en liten fästpunkt. Det kan vara att man, om jag har mitt jobb, om jag gör mitt jobb bra, så kommer arbetskamraterna att lita på mig. Och så kan man utifrån en väldigt liten del så småningom växa ut så det blir som en fast mark som blir större och större.
Mm.
Eller man kan ha något intresse som man tar upp igen och utifrån det börja känna den här tryggheten att jo, men det här är ju ändå något som jag känner att jag gillar och som jag kan bli bra eller bättre på. Så att, men vägen dit, det är nästan alltid en fas av förvirring, vilsenhet och dålig självkänsla.
Mm.
Och då är man ju också förstås sårbar för att kanske råka i fel sammanhang igen, för att man söker en trygghet, man söker en tillhörighet.
Mm.
Så då händer det ju att man, för en del personer så hamnar man i ett likartat mönster en gång till.
Ja. Precis. Nej, men jag tänker på, för min del, mm, så kunde jag ändå gå tillbaka till någonting som fanns innan, mm, sekten. Saker som jag tyckte om innan, eller musik jag lyssnade på innan. Det kunde vara så väldigt enkla saker som var på något sätt, som du säger, som man hänger upp sig själv på.
Mm.
Och det som du säger också, det kanske kan vara små punkter som man sen utgår från, som liksom, som blommar ut, som grenar ut sig sen, mm, och blir mer och mer, så att man får fastare och fastare mark. Men att inte ha någonting att gå tillbaka till innan, utan att ens liv har kanske varit från det att man då växte upp, föds in i någonting. Det måste ju vara, mm, otroligt mycket svårare att hitta sig själv. Och det som du säger, att hitta rätt människor där man känner trygghet är nog A och O.
Mm.
Och det är ingenting som man bara kan knäppa med fingrarna så har man det, utan det behöver man ju, ja.
Nej, det är väldigt svårt, eftersom om man inte riktigt är säker på vem man själv egentligen är, mm, så kan det också vara väldigt svårt att förstå, är det här riktiga vänner?
Ja.
Gillar de mig? Tänk om de kanske inte förstår vad jag har varit med om. Tänk, mm, om de får veta allt jag har varit med om. Då kanske ingen vill ha med mig att göra. Så att det är liksom en existentiell osäkerhet.
Mm.
Och det är en stor heder att få följa människor under en sån process. Och kanske vara en trygg punkt, mm, hos någon som inte riktigt kan lita på någonting, mm, allra minst sig själv.
Mm. Ja, och det kan jag ju se. Jag hade ju, ska man säga, förmånen att våga lita på till exempel, nu i det här fallet, dig, Rigmor, som en vän. Men jag vet ju också, jag har ju vänner som har inte, de har skjutit bort allt och, mm, vill inte lita på någon. Och det blir någon slags motreaktion på att jag har, nu har någon annan bestämt över mig, nu ska ingen annan få. Och då blir man väldigt själv. Och jag,
det går ensam.
Ju inte, ja, ensam. Och det går ju inte att säga till någon, ja, men du måste gå här, utan det måste, nej, man hitta själv.
Mm.
Men jag, min erfarenhet i alla fall, att det har varit mycket lättare att ha, när jag vet, jag skrev en dikt en gång om att det är som att jag stod framför ett stup och skulle liksom, jag måste kliva ut. Men jag önskar i alla fall att jag skulle ha någon som jag kunde hålla handen när jag kliver ut, så att man minst inte behöver kliva ut över det stupet själv. Och det var skönt. Men att behöva göra det själv, det måste vara otroligt otäckt.
Ja, det är det.
Mm. I samma mejl som vi läste nu så skrev också den här kvinnan om svårigheten att fatta egna beslut. Och det är någonting som jag tänker på tillbaka på vårt avsnitt när vi pratade med Moa som hade växt upp i Knutby-sekten.
Mm.
Och hon beskrev också den här vilsenheten efteråt och svårigheten att fatta egna beslut. Mm. Både vad vill jag själv och också bli mina beslut rätt beslut. Tänk mig att fatta fel beslut och så den här osäkerheten. Och den här kvinnan, hon beskriver till och med att hennes familj då hade som kontroll över hennes ekonomi även när hon flyttade hemifrån, så hon vågade inte ens handla diskmedel utan att ringa till sin mamma och fråga fast hon var vuxen. Och det kan låta så nästan löjligt ju, men jag kan förstå det utifrån att man har varit i en situation där man har varit så fråntagen sin liksom mänskliga värdighet och blivit så
till fria viljan.
Ja, sen fria viljan, precis, och blivit så som ett barn fast man är vuxen, så man,
att man anpassar sig till det har följder. Därför när man har anpassat sig till det så avvecklar man ju sin förmåga och sin vana att ta beslut, stå för dem. Och då tänker jag också att i den här perioden som Moa då, som vi talade med, beskriver, så kanske det är vägen att man får pröva. Nu gör jag så här.
Mm.
Nej, det blev fel. Ja, då kanske man lär sig via att det här kändes inte bra och backa. Och att man på det viset, det man kallar trial and error inom vetenskap, kan också vara vad man får göra.
Mm.
Försöka och misslyckas.
Mm.
Och försöka igen, lyckas bättre. Och att man bara är bussig mot sig själv. Och om vi kan bibringa förståelse för att det här är en normal väg, men den är inte, känns inte enkel.
Mm.
Men den får man gå i såna här lägen.
Ja, och jag tänker också att det inte, för när man har varit med i en sekt så är man ju van vid att det är farligt att ta fel beslut.
Aha.
Att jag inte rätt, alltså det blir fel. Mm. Då för det konsekvenser med sig.
Mm.
Och visst. Att då också prata om och lyfta upp just det, att det är inte så farligt att göra fel som jag har blivit lärd.
Det är ju en lydnadskultur.
Ja.
Så att du ska inte tänka själv.
Nej.
Och bestämma själv, utan du ska lyda det som kommer och är bestämt ovanifrån.
Mm. Sen tänker jag också, det kan ju också vara så att man också hamnar i en slags trygghet att någon annan tar mina beslut. Och nu plötsligt så hamnar jag att jag själv ska fatta besluten, och det är väldigt otäckt och jobbigt. För tänk om jag väljer fel och det blir tokigt, så måste jag också stå för det och ta konsekvenserna av mina ageranden och sådär. Att det kan vara sådana saker som också
men så är det ju.
Svårigheter.
Jag tänker på ett specialfall. Kommer du ihåg att vi i ett poddavsnitt, det var nog nummer 42 tror jag, pratade om den här syndens ö som Jeffrey Epstein hade.
Mm.
Och dit berömda, förmögna, kända personer flögs in, och där hände konstiga saker. Och nu så är ju han borta, men Ghislaine Maxwell, hans nära förtrogna och som deltog och var hans medskyldig i de här verksamheterna, ljusskygga verksamheterna. Och då lyssnade jag nu nyligen på en podcast av en engelsk reporter som heter John Sweeney, och han har gjort en 6-7 program som heter Hunting Ghislaine, där han försöker att följa hur det här gick till med just Ghislaine Maxwells livsöde, hur FBI sökte reda på henne, hur hon i somras häktades i början av juli och hur hon nu har begärt att få leva fritt mot borgen, men man har sagt nej till det för att man menar att det är stor risk att hon skulle kunna fly. Men i den här podcasten så har han också gjort en ganska noggrann research om hennes bakgrund, där det visar att pappan Robert Maxwell hade väldigt konstiga beteenden, otroligt dominant, var något av en conman, alltså en person som levde lite av ett dubbelliv, Och så dog han i början av 90-talet med det här mystiska sättet att han föll eller hoppade eller knuffades från sin yacht som just hette Lady Ghislaine, för hon var hans älsklingsbarn, så den här stora enorma privatyachten hade hennes namn. Och strax därefter så fick hon kontakt med Jeffrey Epstein, och då gjorde de den här John Sweeney, den här podcastaren, i diskussion med olika psykologer, psykoterapeuter, också personer som hade skrivit biografier eller känt den här familjen, att var det så att Ghislaine, som var favoritbarn, favoritdotter i en familj som var dysfunktionell, där syskonen, mamman, alla anpassade sig till den här pappan som hade humörsutbrott och som också misshandlade sina barn. Hon hade bland annat, den lilla flickan Ghislaine sa en gång att till en vän till familjen att pappa slår mig, men min pappa är snäll för han låter mig välja vilken piska som han ska slå mig med. Alltså att man anpassar sig, och men pappa är snäll även när han gör mig illa. Och då var reporterns fråga till en kollega till mig då, psykoterapeut, om det här kan ha präglat unga Ghislaine så att hon gick in i ett liknande förhållande till Jeffrey Epstein, som också hade såna här liknande.
Ja, just det.
Och då var ju svaret då att man kan inte säga så, att ett barn som är utsatt i en dysfunktionell bara repeterar någonting i vuxen. För att det kan också vara så att man väljer en partner, ett umgänge som är raka motsatsen till det man växt upp och känner sig skadad av.
Men brukar man inte ganska ofta ändå prata om att man liksom återgår till, ja, men om man är i en våldsam relation, att man hamnar i liknande?
Ja. Ja. Och det är ju det andra alternativet. Ja. Att det inte heller är ovanligt. Nej, och att det skulle kunna vara så i Ghislaines fall. Okay.
Mm.
Därför att man söker sig. Och det är vi tillbaka till det här med sektmiljöerna. Att man ändå söker sig till något där man känner sig hemma.
Mm.
Det här är jag van vid. Mm. Det här förstår jag. För det här har jag varit i förut.
Mm.
Och den här psykoterapeuten, en av dem som han talade med, hon hette Bernstein, Rachel Bernstein. Hon sa något ganska intressant, tyckte jag, för hon pratade om the hostage princess in the palace, alltså en prinsessa i slottet som är ändå gisslan, i det här fallet hos pappan. Och så beskrev hon hur de här döttrarna, som kanske Ivanka Trump är ett exempel på också, som bondar med pappan, som samtidigt är lynnig och lite kuslig, men hon får en massa fördelar av att bli en celebritet, en kändis, foto, visa upp, bli liksom en medspelare till pappan i offentligheten, få kändisskap, förmögna vänner, aristokratin, eliten, blir den miljön. Och att hon beskrev att hon menar att de här, i det här fallet döttrar då, de kan få som en ett pappamissbruk. De blir pappamissbrukare. Därför pappan ger den här återspeglingen av mig som en prinsessa. Men samtidigt en osäkerhet. För att det här är liksom ett beroendetillstånd. Jag får någonting hela tiden genom att vara pappa till lags. Och visa upp den här fasaden. Men vem är jag inuti?
Så ena sidan sett, så jag menar, om man tar Ghislaine så blir hon stryk, och andra sidan sett så får hon fördelar av att pappa visar upp henne, och hon,
ja, just, och hon figurerar vid hans sida, den lyckade vackra dottern. Och vad är det som händer med det här barnet? Jo, den lär sig det vi kallar att dissociera, att alltså stänga av känslan av skräck och obehag, för att det ändå finns fina fördelar, det finns goodies, det finns godsaker i att vara med pappa och få den här upphöjda positionen i offentligheten, och att det är, ja, för personligheten ett risktillstånd.
Kan det också vara ett sätt att, jag tänker det här med att dissociera, att man, att ett sätt att överleva, det blir så obehagligt att jag stänger av istället för att ta in allt det här.
Precis så är det. Det är ett
överlevnadsmekanism.
Det är det. Och för det här är ju inte något som ett barn väljer.
Nej.
Utan det här är ett sätt att överleva, som du säger.
Mm.
Men det kusliga är att det är inte bara ett sätt att överleva obehag tills jag är stor nog att frigöra mig. Utan det är ett sätt att överleva som övergår i ett beroendetillstånd. Ja, det är bara det som jag tycker
Förstår. Intressant. Rigmor, tiden börjar tryta. Ska vi fortsätta nästa avsnitt på det här ämnet? Vi har mer att prata om.
Har vi det?
Ja, ja, men så säger vi hej då för den här gången.
Ja, det gör vi. Tack för idag.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.